Maria Ernestad, du är Uppsala flicka eller Uppsala tjej, får man
ja.
Säga. Men inte numera, eller?
Inte numera, nej.
Nej, men du kom härifrån och sen har du varit ute i världen, får man väl säga.
Född.
USA.
Ja.
Master of Arts, statskunskap.
Ja.
Skulle vi ha en, va? Eller vad säger ni? Jag skulle gilla det. Att ha en, menar jag. Men du är också Jesus Christ Superstar.
Ja.
Körsång då? Eller?
Började i gått igenom alla körerna i Uppsala domkyrka. Från flickkören upp hela vägen och så. Så att det var en bra skola.
Och så toppar man med...
Och så toppar man med Jesus Christ Superstar.
Okej. Okay. 1988 hade du träffat din man i USA.
85 till och med faktiskt. Ja, men vi flyttade till Tyskland 88, det stämmer.
Precis, det var det jag tänkte komma. Ja. Du hade träffat honom och sen flyttade ni till Tyskland. Och där jobbade du för flera stora tidningar.
Mm. Jag var korrespondent för Veckans Affärer och för Dagens Medicin, men framförallt Veckans Affärer.
Ja.
Deras Tysklands korrespondent.
Så du är artist och journalist. Mm. Och så blev du författare så småningom.
Och så blev jag författare, ja.
Och det där undrar jag lite grann över, alltså för att... Jag läste på din hemsida att döden kommer att knacka på dörren i en Woody Allen-film.
Ja.
Och då så skrev du en bok.
Ja.
Fick du idén till en bok?
Ja, det var så.
Så var det.
Ska jag berätta det nu?
Ja. Jag tänkte, jag tänkte inte fråga dig så mycket mer, utan du har ju en väldigt intressant bakgrund naturligtvis. Mm. Men fortsätt gärna och berätta. Börja gärna där när döden knackar på dörren, så får vi veta hur det gick.
Får jag börja från början och komma dit? Jag får det.
Ja.
Ja, jag kommer att tänka på när jag satt och pratade med min mamma här nere vid väggen. En sommar. Det var väl inte den här sommaren, det var förra sommaren. Då hade jag hittat en fantastiskt vacker stock ute på öarna på västkusten. I Frillesås, strax utanför. Och det var en enormt stor stock och det var riktigt, riktigt jobbigt först att få in den i båten, i den snurran som vi har. Men vi fick in den här stocken för att jag tänkte att det skulle vara så vackert att ha hemma på tomten i Stockholm, som man skulle ha den här västkustkänslan. Och så fick vi hem den här stocken och så drog vi in stocken i bilen och så fick den ligga på tork hemma på tomten då nere i Frillesås. Och sen skulle jag bila hem till Stockholm. Då var det bara mamma och jag kvar som skulle packa och packa i ordning. Och då fällde vi ner baksätet och så virade vi in denna enorma stock i såna här svarta sopsäckar då. Och vi slet och vi jobbade och vi jobbade och vi slet. Och så hade vi fått på de här svarta säckarna och så gick mamma där fram och jag där bak. Och så fick vi in den här stocken och så sköt vi in den i bilen. Och där stod vi då svettiga och danna. Och då vände sig mamma om och så tittade hon på mig och så sa: ja, nu kommer väl alla tro att nu är det jag som ligger mördad där bak i bilen. Ja, så ja, det kommer de säkert att tro. Och så skrattade vi gott åt detta skämt. Och det säger en del om min familj och det säger en del om de saker som vi skrattade åt. Och det säger en del saker om vilka saker vi kunde diskutera hemma, och de har naturligtvis lett fram till att jag står här nu och har skrivit om böcker som jag har gjort. För jag är alltså Uppsala flicka, precis som Ulf berättade, född och uppvuxen här, gått i skolor här i Tionda och Katedral och på Sverkeskolan. Sjöng i kören som sagt i Uppsala då, Uppsala domkyrka, åkte konståkning på studenternas och utnyttjade stan och cyklade överallt som man ju kunde göra här. Blev också kvar sen och läste engelska och matematik eftersom jag inte riktigt kunde bestämma mig för om jag nu tyckte om språk eller naturvetenskap. Jag tyckte det var roligt med båda. Och fick en förmånen eller möjligheten att just på engelskan framförallt sysselsätta mig med engelsk litteratur. Och inte minst Shakespeare, som man ju inte kanske sätter sig och läser så på fritiden. Men som när man får studera honom ju ger en enorm inblick i många av de ingredienser som faktiskt skapar en god deckare. Nämligen allvar och humor, mörker och ljus, brott och straff, gott och ont och så vidare. Så kom jag efter ett tag fram till att det här med engelska och matematiken och försöka få ihop de här bitarna. Att om jag söker mig till Journalisthögskolan, då kan jag ju faktiskt förena de här två bitarna. Så då gjorde jag det och då sökte jag inte till Stockholm som hade legat nära till hans till, nära till Uppsala, utan jag sökte mig ner just till Göteborg därför att jag hade tillbringat samtliga somrar nere på västkusten, Frillesås. Jag ska återkomma till det sen. Så jag sökte mig ner till Göteborg och gick där på journalisthögskolan och arbetade efter det på en del tidningar också i Sverige innan jag beslöt mig för att ge mig iväg utomlands. Och jag ska säga att under de här åren så följde deckarna mig och deckarläsandet. Det gjorde de ända sen från väldigt tidiga år, så stod ju i bokhyllan Christie och Sayers och inte minst många av de här engelska deckarna. Men även Maria Lang på den tiden, som någon kallade för 60-talets Lisa Marklund. Det tyckte jag var ganska träffande. I alla fall så gav jag mig iväg till USA och studerade just internationella relationer. Det lät väldigt elegant här med Master of Arts. Jag brukar säga internationella relationer. För att jag också fick en möjlighet att praktisera internationella relationer där jag träffade min tyske man. Och man kan tycka att det var en omväg att gå då över vattnet. Men man får ta sådana omvägar ibland för att komma rätt i livet. Så vi träffade varandra som sagt och vi flyttade till Tyskland och där började jag då att arbeta som korrespondent. Det var ett alldeles utmärkt tillfälle att göra det. Tyskland är stort, intressant för Sverige, men det fanns inte alls så många frilansjournalister som man kunde tänka sig. De flesta tyckte att det var mer spännande att vara i New York eller Paris eller så. Så att just Veckans Affärer hade ingen egen korrespondent. Och strax efter det att jag kom så föll muren och hela återföreningen fick jag återuppleva. Och även där samlade jag erfarenheter om vad som kan hända människor som lever i frihet gentemot hur det kan kännas att leva i förtryck. Och det är också bra grundpelare, grundförutsättningar för att skapa bra deckare. Att se vad förtryck kan göra med människor. Och sen flyttade vi tillbaka, skulle jag säga. Min man hade ju aldrig bott i Sverige, men han hade alltid drömt om Stockholm. Det var hans drömmars stad. Själv var jag lite orolig då för att flytta tillbaka, för att jag hade inte bott i Sverige på 15 år. Och jag kände att jag visste inte riktigt vad det var för ett land som jag egentligen kom tillbaka till. Men vi flyttade till Stockholm och placerade våra tysk-svenska barn i skolor och allt rullade på. Och jag fortsatte att skriva artiklar om Tyskland för olika svenska media. Tills Ulf, var är han? Döden knackade på och gjorde entré. Det var nämligen så att vi satt och tittade på film. Och det var en Woody Allen-film, eller snarare en samling Woody Allen-sketcher som han hade gjort. Och då var det en sketch där ett gäng överförfriskade män fortsätter att fira. Baren har stängt och de vill fortsätta att fira, så de lånar en lägenhet av en man som är bortrest. Och så sitter de där och fortsätter att dricka. Och så plötsligt så ringer det på dörren. Och en av de här männen går dit och öppnar. Och där utanför står döden. Och då är det den riktiga döden. Alltså skelett och kåpa och lie och gråa moln. Och jag har kommit för att hämta. Och så mitt när döden ska hålla sitt anförande, då säger den här mannen: ja, men du är han som äger lägenheten. Han är inte hemma. Du får komma tillbaks. Och så stänger han dörren. Och då började jag fundera. Så tänkte jag att det är fullständigt fantastiskt om du skulle ringa på dörren. Och så öppnar man dörren. Och så står döden där. Och sen tillåter man sig att säga att nej, du får komma tillbaka. Jag har inte tid med dig just nu. Så jag började fundera och filosofera kring det här. Och jag såg framför mig en kvinna och jag såg döden framför mig. Men inte den här döden med skelettet och kåpan. Utan jag såg en äldre man, en stilig man med praktisk kåpa i flis och med hopfällbar lie. Och med en liten dator där han alltså hade alla människor inprogrammerade. Där han alltså kunde kontrollera hur många år de hade kvar. Och jag såg den här kvinnan på gränsen till nervsammanbrott och jag ser hur döden talar om för henne att oj förlåt hoppsan, jag har gått fel, det var ju inte det jag skulle gå till ikväll. Så jag började skriva på den här, för att den fördelen har man ju som journalist att man ser skrivandet som ett arbete, vilket jag tror är ett av skälen till att journalister, att steget inte är lika långt kanske att gå till författaryrket. Man vet att det är inte bara att vänta på inspiration och, eller att det kommer av sig själv. Man vet att man sätter sig och det går trögt och det blir inte bra men, och det regnar och så vidare. Men man skriver i alla fall och någonting blir det. Så jag skrev 70 sidor ungefär och sen så lämnade jag det till min man som tyckte att jo men absolut, det här är bra, kör på. Han är riskkapitalist, ska jag kanske tillägga. Så då fortsatte jag att skriva och då blev det till min debutbok Caipirinha med döden. Som handlar om just Erika som är med om någonting traumatiskt. Hennes pojkvän dumpar henne på ett väldigt obehagligt sätt. Hon går hem, dricker sig berusad, döden gör entré. Och de här, efter diverse turer, så flyttar döden in till henne. Och de inleder en relation. Och de inleder framförallt en arbetsrelation. För hon börjar att arbeta för döden. Döden är trött på sitt yrke, han är trött på gentekniken. Han vill hellre vara skådespelare. Och Erika tycker att det här är ju först en fantastisk möjlighet. För då får ju hon ta livet av människor. De människor som hon tycker att hon kan ta livet av. Och då handlar det ju inte ens om mord. Utan det handlar ju om att sköta sitt arbete. Så det är vad hon börjar göra. Men man mixtrar ju inte med livet och med döden på det sättet. Så saker och ting börjar ju efter ett tag rulla på och ta sin vändning som hon inte alls hade tänkt sig från början. Och det leder då till en... ja, en gastkramande upplösning, om man säger. Och redan här kan man väl säga, när den boken kom ut och skulle beskrivas vilken genre det var, så fick jag finna mig att kalla mig, att det kallades där ingenting annat dög att jag, det är Ernestamst. För de tyckte att jag blandade deckarfangen med relationsfanger. Alltså en deckare men inga direkta poliser. Jo, det finns en polis också. Men inte, inga kaffekoppar som ska drickas upp. Inga magsår, inga ledsna döttrar. Inget svårmod, inget tågande i poliskorridorer. Alltså psykologiska thriller fick jag höra att det var. Relationsromaner med spänning runt omkring och så vidare. Och till sist så kom du fram till det här. Ja, men det är ju Ernestamskt. Ja. Jag tycker att man absolut, en deckare kan också vara en roman kan också vara en deckare. Gränserna är ganska flytande. Nåväl, i alla fall slutet på Caipirinha med döden och den här upplösningen då som man kan, som är väldigt speciell, rymmer definitivt ett frö till en berättelse om en konflikt mellan en mamma och en dotter. Så jag hade det här i huvudet, den här våldsamma konflikten mellan mamma och dotter. Och sen i den vevan så dog också min mormor. Henne hade jag haft omkring mig väldigt länge. Hon blev 94 år gammal och hon bodde här i Uppsala och precis tvärs över gården bara. Så att hon fanns i min närhet mycket. Och när hon dog då så var det mycket släkthistorier som kom upp och även historier som hon hade berättat. Och även ska jag säga månaderna innan hon dog var ju väldigt aktuella. Och i bok nummer 2, Busters öron, så kan jag säga att allt som är skrivet om, alla hemskheter som är skrivna om äldrevård, och det är ändå bara små blänkare, har faktiskt inträffat vartenda en och här i Uppsala. Vet inte om det är någon som har med äldrevård att göra, men skam och skandal är det i alla fall. Så fick jag det sagt. Ja. Ja. Men i alla fall så såg jag plötsligt framför mig min mormors historia i bakhuvudet och med den här mor-dotter-konflikten. Såg jag plötsligt framför mig en kvinna som grävde i rosor. Jag såg fantastiska rosor och jag såg hur hon satt i den här rosendoften och filosoferade. Och det blev till berättelsen om Eva, 56 år, som sitter nere i Frillesås på västkusten som sjukpensionär tillsammans med sin partner Sven. Och hon får en dagbok av sitt komplicerade barnbarn på sin födelsedag när hon fyller 56 år. Och hon börjar berätta historien om sin barn- och uppväxttid. Som har präglats av förhållande till en oerhört vacker, karismatisk, duktig och skicklig. Men oerhört självcentrerad mamma utan minsta förmåga att känna empati. Och Eva bestämmer sig väldigt tidigt för att det är hon eller jag. Jag måste välja här. Det är bara en av oss som kan överleva. Och därav den första raden i boken som lyder: jag var 7 år när jag beslöt mig för att döda min mamma. Men jag var 17 när beslutet kunde verkställas. Apropå mod och spänning och sådana saker. Jag ska säga att hon tar ett beslut, men det är naturligtvis ett barns beslut. Vi är ju många, många barn kan säga att jag ska döda dig, och man menar inte en sån sak. Evas kamp, hon formulerade det så när hon hade en smärtsam upplevelse, men hon tränar sig i alla fall för att försöka överleva. Sen upplever hon en vacker kärlekshistoria, och man tror att saker och ting kan gå åt ett håll. Sedan går de åt ett annat håll i alla fall, och även här blir det till en våldsam uppgörelse. När jag hade skrivit färdigt den boken, Busters öron, så blev jag utslängd ur mitt hus. Och de var väldigt eniga, min man och mina barn, att jag fick inte bo där. Och det låter kanske lite värre än det är, för det handlade om att min man en vecka om året brukar ta med sig barnen och åka tillsammans med en annan pappa och andra barn på en pappasemester. Det är också en vecka som har gjort det möjligt för mig att skriva böckerna, för man får väldigt mycket gjort när man är ensam hemma utan man och barn en gång om året, en vecka. Rekommenderas. Nu var det så att den här pappan, den andra pappan som är tysk, skulle komma upp till Sverige, och han skulle komma upp och ta med sig barnen. Och för att det då skulle bli en pappasemester, så fick jag alltså inte vara kvar i mitt eget hus. Och då hade jag lite såna här nödlösningar om vad jag skulle göra av mig själv den här veckan. Så tänkte jag att nej, nu ska jag göra som jag gjorde när jag var yngre. Jag ska åka iväg själv med ryggsäcken på ryggen och åka någonstans dit jag gärna vill åka och ta mig fram själv och vara öppen för de intryck som kan möta mig. Så jag åkte iväg till Irland, ett land som jag älskar, känner väldigt stor närhet till. Och så hyrde jag bil och så åkte jag där på vänstersidan av vägen och floppade till såna här, vad heter de? De här sidospeglarna här, för att jag felbedömde avståndet hela tiden. Alltså att de flopp såg det ut när jag körde genom städerna. Men jag hade en fantastisk vecka. Jag tog in på små bed and breakfast, gick på irländska pubbar och framförallt gick omkring i den här fantastiska irländska naturen. Och så kom jag till ett ställe som såg ut ungefär som det här Cliffs of Moher. Om ni vet hur det ser ut, där klipporna stupar brant ner i havet. Det var bara det att det här stället heter Renville Point och var inte alls lika känt. Det fanns i Connemara. Vilket gjorde att de här branterna var fullständigt obevakade. Man kunde alltså gå omkring där och så var bråddjupet rakt ner. Och vinden slet och fåren betade och jag tog mig försiktigt fram mot den här kanten och så var det en liten musselstrand där nere. Och jag kände riktigt hur havet liksom sög ut en sådär som man kan känna ibland att man nästan vill hoppa fast man inte gör det. Och då såg jag inom mig igen en sån här bild. Och det var en våldsam uppgörelse mellan en man och en kvinna. Och jag såg att hon stod farligt nära. Riktigt farligt nära den här kanten. Och då kände jag att det är något avgörande som håller på att hända här. Och det är något riktigt farligt. Och jag kände att den här kvinnan hette Marie. Och jag kände att här har jag en person i min tredje bok. Det som jag snart anade skulle vara början till en tredje bok. Så jag åkte hem med den här karaktären Marie i mitt huvud. Och så satte jag mig på ett ljuvligt och underbart fik som jag har i närheten där jag bor i Stockholm, som heter Nästan Hemma. Och i den här bulldoften och tedoften och kardemummadoften så satt jag och fantiserade och tänkte att det vore underbart om man kunde förlägga en del av boken hit och kanske en del av handlingen hit, så att jag kunde få vara här lite oftare i forskningssyften. Och då såg jag framför mig en ljuvlig kvinna som bakade bullar och smekte män med samma varma händer. Så en sån här riktigt uppig, härlig bullkvinna som man gärna vill ta i. Så. Och jag kände att hon hette Anna och att hon skulle passa bra ihop tillsammans med Marie. Sedan gick jag hem och så satte jag mig och spelade och sjöng lite grann. För att det är ett bra sätt om jag vill ta mig in i en stämning eller en karaktär. Att försöka sjunga en sång eller någonting som har att göra med den känslan för att komma in i den här stämningen. Och då när jag satt och spelade och sjöng så tänkte jag att det finns de som kan göra det här bättre. Och så hade jag en man framför mig, en ömsint och känslig man som behövde musiken för att klara sig igenom någonting som han hade upplevt. Och så hade jag då de tre karaktärerna Anna, Marie och Fredrik i min tredje bok, Kleopatras kam. Och de här tre personerna bestämmer sig alltså för att de ska starta ett företag som ska lösa människors problem. De har varit mångsysslare och de tänker sig att det finns nästan ingenting som de inte kan be oss om. Vi kommer att ordna det, och det vi inte kan klara själva, då hämtar vi hjälp. Och de kallar det här företaget Kleopatras kam, av skäl som jag inte ska avslöja, men det berättas då om i boken. Och det går alldeles utmärkt, för folk kommer med allt från bokföring till studentbufféer till parterapi till beställa 100 bullar och så vidare och så vidare. Tills den dag det kommer en kvinna och säger: jag har ett problem, jag vill att ni löser det, jag vill att ni dödar min man. Och hon förklarar att hon är över 80 år, hennes man är också över 80 år, han är gammal, han är sjuk. Han har kanske inte så många år kvar att leva i alla fall. Men framförallt har han plågat henne fysiskt och psykiskt under ett helt liv. Och hon säger till de här, Anna, Marie och Fredrik, att hjälp mig att få några år att leva i lugn och ro. Min man kommer att dö i alla fall. Ni kanske till och med kan bespara honom lidande. Ni kommer definitivt att bespara mig lidande. Och ni får 3 miljoner kronor för det här. Ni kan göra goda saker för de här pengarna. Och naturligtvis så svarar de här vännerna att det var inte det här de hade tänkt sig när de startade det här företaget. Utan de hade naturligtvis tänkt sig andra typer av tjänster. Men en vecka senare så är den här mannen död. Och strax därefter kommer det ytterligare kunder och säger: jag förstår vad det är att en vän till en vän till mig har fått hjälp med en tjänst. Jag har en liknande begäran. Och så har även här ett händelseförlopp tagit sin början som ingen av de här tre karaktärerna kunde ha anat sig till. Ja, det var de tre böckerna som är publicerade än så länge. Pocketen till Kleopatras kam kom faktiskt precis i fredags. Så den är alldeles rykande färsk. Lika färsk som bullarna i Kleopatras kam. Och när jag nu står med de här tre böckerna och funderar lite grann. Och det är därför också alltid är så fantastiskt att få komma ut och prata. För då funderar man, får man själv fundera på, eller jag får fundera på, vad är det egentligen böckerna handlar om? Vilka teman finns det som är gemensamma? Så har jag insett att det finns ju en del gemensamma teman som jag bygger de här historierna av brott och straff eller ond, bråd, död omkring. Och det första och kanske viktigaste, eller ett mycket viktigt av de temana, det är det här med barndomen och uppväxten och våra släktband. Inte bara till föräldrar utan även också till far och morföräldrar och större delen av släkten. För att jag tror att vi påverkas av det här, eller jag vet rättare sagt, det vore ju dumt att jag tror inte att någon skulle säga att vi inte alls påverkas av vår släkt och det vi har omkring oss. Och det finns ju en tid när vi absolut vill identifiera oss med den här uppväxten som vi har haft, och sen kommer det en tid när vi inte alls tycker att vi vill identifiera oss med det, utan vi tänker att vi är annorlunda. Och så kommer den här tredje fasen när vi inser att vi har blivit precis som våra föräldrar har blivit. Och vi kanske till och med tycker att det var inte så dumt när de säger det. Ja. Och jag tror att de som säger sig att de har brutit med sin släkt och inte alls har någonting med sin släkt att göra, tror jag ändå aldrig riktigt kommer över det där. Själv hade jag ju också den enorma förmånen att jag inte bara hade mamma och pappa utan också både farmor och farfar och mormor och morfar i närheten i samma stad. Det var kanske inte alltid så lätt för mina föräldrar, men för mig och min syster var det ju en rik källa att alltid ha den där tillgången till den äldre generationen. Och min farfar som var den som dog först av dem dog när jag var 16 år. Så att jag hade ju honom väldigt länge. Samtliga mina karaktärer bär på olika saker från barndomen. Rika i Caipirinha med döden sätter definitivt igång med det hon gör för att hon måste bearbeta saker och ting. Och i Busters öron så handlar ju egentligen hela berättelsen om en uppgörelse med barn och uppväxten. I Kleopatras kam så har samtliga tre karaktärer olika upplevelser, demoner, både positiva och negativa, som de på något sätt försöker bearbeta. Och det är det som gör att de handlar som de gör. Ett annat sånt här tema som kommer igen, det är det här med vändpunkter i livet. När det händer någonting som gör att vi måste agera på ett annat sätt än vi har gjort tidigare. När den här normala rytmen eller vardagen bryts. Där tror jag nämligen att ingen av oss vet, varken hur vi själva skulle reagera eller hur människor omkring oss reagerar. När vi själva upplever en stor sorg eller en stor glädje och framgång till exempel, så vet vi kanske inte riktigt om vi är de här som reser på oss och ruskar av oss och går vidare, eller om vi fastnar. Och likadant är det med framgång. Kan vi ta det med ödmjukhet eller blir vi fullständigt egotrippare? Det kan man inte riktigt säga. Man kan se det ganska väl i sin omgivning kanske. När jag själv har upplevt en sorg, vem är det som tröstar mig på rätt sätt eller inte? Eller om jag är framgångsrik, vem är glad för min skull, vem är inte det? Och så vidare. Vem fastnar i arbetslösheten och vem gör någonting nytt? Vem flyttar utomlands och gör någonting? Man kan inte riktigt veta det, och jag tycker att det är väldigt spännande att se vad som händer i människor, speciellt när de är riktigt pressade. Vart de kan ta sig någonstans, hur långt de kan gå. Och samtliga mina karaktärer når sådana här vändpunkter. Erika, som sagt, i Caipirinha med döden, blir ju dumpad. Eva får den här dagboken i Busters öron, vilket tvingar henne att skriva. Och här i Kleopatras kam är det alltså den här kvinnan som kommer med sin underliga begäran. Jag tänkte just på det här med vem som tar ett beslut och vem inte. Jag kommer osökt att tänka på när vi satt ett gäng väninnor som alla funderade lite grann på att bryta upp och göra lite olika saker mot vad vi hade gjort. Någon ville byta jobb, någon ville byta man, någon ville inte byta man, någon ville ha någon annan man, någon ville, och så vidare. Någon skulle kanske åka utomlands och kanske inte åka utomlands. Och så plötsligt säger då den kanske tystaste och mest musiga av oss: jag har sagt upp mig. Nej, men har du, Lisbeth? Nej, men vad spännande. Jag ska åka till Spanien och dansa flamenco. Och alla vis: Lisbeth! Lisbeth hade sagt upp sig. Hon åkte iväg till till Andalusien och dansade flamenco. Exakt vad som hände med henne där, det vet jag inte, för hon har inte kommit tillbaka. Men jag är säker på att hon dansar med ett lyckligt leende på läpparna där nere. Och det har fått mig att tänka mycket på det här med förutsägbarhet och vändpunkter i livet. En annan viktig sak som definitivt är väldigt besläktad med deckaren, det tror jag ni också har talat om och skrivit om just här i Uppsala, det är kopplingen mellan deckare, brott och straff och religion. Jag hade ju nu farmor och farfar som var radikala och toleranta baptister, medan min mormor snarare kom från en släkt där mormors mor spådde i kaffesump och hade ett mer jämlikt förhållande till de högre makterna, kan man väl säga. Och medan min morfar kanske snarare var en mer humanistisk syn på livet. Det där var livsåskådningar som samsades väldigt bra hemma hos oss. Det var snarare berikande än att det fanns några motsättningar. Men min farmor och farfar hade då detta sommarställe nere i Frillesås på västkusten. I Frillesås, det var där det första baptistdopet ägde rum. Så att där hade både farmor och farfar och en stor del av släkten köpt då sommarställen och sommarhus. Och där tillbringade jag mina somrar. Det var där jag släpade hem stockar, som sagt, i liksäckar. Men under hela samtliga somrar så pågick det ju aktiviteter där. Det var kristna grupper som kom och spelade. Det var lekmannapredikanter som talade. Och man fick med sig det här med religion och olika religiösa tolkningar. Och jag läste Barnens Bibel parallellt med deckarna. Det minns jag. Där finns ju otroliga deckarhistorier om att slänga sin bror i brunnen och sälja honom till Egypten, eller att kastas i fängelse, eller att offra sin son, svartsjuka, begär, hämnd, försoning. Samtliga ingredienser kan man ju faktiskt hitta där. Och jag läste dem verkligen som sådana spännande historier. Så att vad man än har för åsikt, vare sig man nu är religiös eller inte, kristen eller inte, eller vilken tro man än har, så finns det oerhört mycket inspiration att hämta i samtliga former av religion om man ska skriva deckare. Och att detta dessutom skedde framför fonden av det stora härliga västkusthavet ökar ju bara på den känslan. Därför att havet är ju nästan som en religion i sig. Gott och ont, vilt och lugnt, svart och vitt och så vidare. Så slutligen ska jag komma till någonting annat som jag också tycker är viktigt. Och det är i dessa kontraster som finns i deckare. Det här med allvar och humor. deckarna handlar ju väldigt mycket om allvarliga teman. Det är ju mord och dödsfall och sorg. Men man måste någonstans kunna skratta också däremellan för att det svåra inte ska bli allt för svårt. Min mamma blev en gång i tiden utbjuden på vårbal av Tage Danielsson, men hon tackade nej och tyckte att han var för tråkig. Så då valde hon pappa istället, för pappa var rolig, men det var inte Tage då. Och det säger återigen lite grann om den uppväxt som jag har haft. Men, men just denna underbara Tage Danielsson har ju myntat det här uttrycket att inse världens lidande med glädjen i behåll. Och det tycker jag att en god deckare ska innehålla. Och jag vill tro, och jag har också fått bekräftat, att man många gånger kan skratta gott när man läser mina böcker. Bland de här andra sakerna som sker. Det tycker jag är någonting som är väl värt att sträva efter. Och med det vill jag tacka så mycket. Öppna för eventuella frågor.
Ja, frågor som sagt var. Jag har en fråga. Nästa bok.
Ja, nästa bok. Nästa bok kommer i höst. Den kommer i augusti. Den heter Alltid hos dig. Det är en bok som rör sig, pendlar mellan två tidsperioder. Nutid och tiden för det första världskriget. I nutid berättas historien om Inga. Hon förlorar sin man väldigt hastigt och hon åker ner till västkusten. 2 år för sent bryter hon ihop och hon åker ner till västkusten och börjar leta i familjens gömmor. Jag har förflyttat Frillesås upp till Marstrand, för det utspelar sig på Marstrand. Och där letar hon och där hittar hon ett gammalt brev från en missionär skrivet år 1916, alltså tiden för det första världskriget. Parallellt berättas historien om Rakel som arbetade som jungfru i Göteborg och blev involverad i händelser som hände i Sverige under det första världskriget.